Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till podden Ni är med oss. Vi sitter på Scandic Malmen.
Yes, yes. Vi har inte med vem som helst den här alltså, gången heller.
Idag, Jason, mer känd som Timbuktu.
Jag är med er.
Alltså man, du hade så jävla rätt i det du sa. Säg det igen så alla hörs.
Stora innovationer som Victor.
Alltså jag blir så stolt. Applåd.
Ni är med oss.
Tack.
Jason, alltså. Timbuktu. The man, the myth.
The legend.
No, the legendary.
Men vadå, innan vi sätter igång här, som tack för att du bjöd oss på föreställningen.
Just det.
Så tänkte vi hooka upp med
här, den är här bro. Den är här. Den kommer här, bam.
Här kommer den.
Ni är med oss luvtröja.
Håller mig varm.
Ja.
Iskalla.
Så
kameran får in den, kameran in den.
Boom, här har vi den.
Ja, bro.
Bam.
En zoom på den. Ni är med oss.
Såna boxarbilder.
Så nu har han officiellt en nemos.
Gotta get the plug.
Varsågod mannen. Varsågod.
Ja, det var roligt. Vi stod här och försökte göra en sån här brotherman. Vi tappade varandra 2-3 gånger. Välkommen Jason.
Rocky. Tack så mycket. Det är fett att vara här.
Alltså det är fett att ha det här. Det är helt sanslöst. Du fattar inte hur fett det är. Säg till honom hur fett det är.
När jag pratade med Victor igår, han bara, hur känns det då? Jag bara, fan jag är lite starstruck alltså. Det känns bra.
Det behöver du inte vara bro.
Nej men vadå, man har lyssnat på det länge. Och, självklart, men det känns bara jävligt, det är kul att du är här verkligen.
Är
tack för att du tar din tid.
Tack så fan.
Tack.
Verkligen, och jag vet inte, för mig så, jag anser många med mig att du har funnits som en röd tråd inom den svenska.
Alltså jag har hållit på länge.
Eller hur?
Jag har rappat länge som fan. Alltså jag tänker såhär, på det ibland. Att det bara säger god damn. Men du vet, speciellt nu. Jag kan tänka så här. Jag har varit med. Det känns som att svensk hiphop var liksom ett barn när jag lärde känna det. Och så har man varit med under hela det. Jag var ett barn när jag lärde känna svensk hiphop. Ja. Men jag har varit med när det har växt upp liksom. Mm. Och nu är den här scenen vuxen.
Så, men är den verkligen vuxen eller är det en sån här tonåring som väger flytta ut?
Ja, det kanske är så. Det är liksom, samtidigt det är liksom a game for young people liksom, på ett sätt. Det är väldigt få som lyckas, om man ser internationellt och även i Sverige, som lyckas. Petter tror jag är ett år eller mig, han kickar ju fortfarande. Han har en ganska magnifik grind, den snubben. ADL som är en av mina så här husgudar sen jag började rappa, han kickar fortfarande. Men det är inte många så här
Ken också.
Cats. Ken såklart, men Ken är nog lite yngre än vad jag är tror jag.
Ja, du menar så, i din ålder?
Ja. Okay.
Du tillhör ju min era,
ingen i Sverige har, exakt, Swingfly ingen i Sverige har, vad heter det, hunnit växa gammal med hiphop liksom. Nej. Åldras med hiphop.
Ja.
Men sant. Det håller på att hända nu. Och det är lite såhär, ska jag bara sitta tillbaka på verandan och kolla på liksom alla de här talangerna som gör sin grej nu? Eller ska man vara med? Eller vad?
Vi tycker att du ska vara med.
Men vi tycker att
du är
ju med.
Ja, jag kommer
så jävla coolt. Det är ingen snack om saken. Och än en gång, tack för inbjudan och tack för att vi fick se på den här. Alltså jag tycker att jag kommer ha lite frågor, vi kommer ha lite frågor. Det kommer vara en djupdykning i hela den här härvan.
Ja.
Men vi måste tillbaka 2 dagar här känner jag. Jag pratade med Arash häromdagen i telefon. Shout out till sanningen, det är Arash.
Bam. Yes.
Och så. den här En droppe midnatt. Alltså jag har ju inte läst boken, men nu när jag såg den,
teaterföreställningen.
Ja, förstår. Tack så mycket, bror. Liksom, och jag har inte läst den här boken, men den här teatergrejen, föreställningen, det här löpet du har riggat upp, det är så här wow.
Ja, ja, tack på.
Det var så, det var så gripande. Det kändes som en, det kändes som en liksom undermedveten eller medveten, men en, det kändes som en riktig örfil till etablissemanget. Alltså,
alltså
eller...
egentligen är det så här, det är storytelling. Jag ville liksom ta, jag har spenderat några år på att skriva den boken. Det tog mig ungefär 2 år. Och så hade jag liksom inte gjort någon musik under tiden. Jag var ganska långt, jag var längre från musiken än vad jag hade varit sen jag liksom, sen jag började hålla på med rap. Jag sa det att 2015 var det första året sedan 1990 som jag inte skrev en hel låt. Liksom.
Det inledde du till och med själva grejen med.
Så att, vad heter det? Så det var liksom stort för mig att vara borta från hiphopen så länge. Så att när jag hade skrivit boken och så var jag sugen på att liksom, ja, men stå på scen och, och göra det jag gör. Liksom. Vilket är rappa, kicka den liksom. Och då var jag så här, men hur kan jag liksom använda det som jag har spenderat de sista åren på och ändå göra något på scenen i mitt element? Och sen var det en serie händelser som gjorde att jag insåg att men jag kan ta boken och försöka koka ner den till en berättelse som jag ändå kan berätta på scen utan att folk somnar. Och sen så få in lite musik längs vägen. För musik för mig har också varit, och inte bara rapmusik, men framförallt rap, hiphop, har varit liksom min... Det har varit som ett stora syskon eller en förälder. Du vet, en ledstjärna som har lett mig genom livet. Det har
för du sa
mig hela detta livet.
Ja, ja. Liksom. För att du sa någonstans i det här också att hade inte du haft din musik... Alltså, nej, eller din musik gick före allting.
Jag hade varit, du vet, död, suttit inne, varit liksom... Who knows? Varit missbrukare, varit, eller bara varit en... Liksom, en vanlig glad person som knägade och gjorde sin grej. Who knows? Men jag har hiphopen att tacka för mitt liv. Liksom.
Det har vi också. Verkligen. Tack.
Ja, det tror jag vi alla har gemensamt. Liksom. Men det är också så här. Hiphopen gav mig en identitet. Alltså när jag inte kände att jag kunde hitta samhörighet med mina klasskamrater. Eller folk på skolan. Eller bara överhuvudtaget i Sverige. Jag kommer från en liten stad, Lund. Som är lite som en liten drömvärldsstad liksom, i södra Sverige. Jag kunde inte liksom identifiera mig hur jag såg ut eller vad jag gillade, vad jag diggade med min omgivning. Och sen upptäckte jag hiphopen och det, jag bara, det här är jag. Jag tog hiphopen och stoppade in den i mitt bröst och sen har den funnits där inne sedan dess. Så att, det här är också ett sätt att på något sätt, ja, men som vi snackade om från början, jag har varit med länge. Hur kan jag göra någonting där jag är kvar i mitt element men gör det på ett nytt sätt? Och det blev denna föreställning.
Fan vad fett.
För att det som händer med att du gör en sådär estetiskt eklektisk är ju framförallt, man känner verkligen, jag kände ju doften av södern. Jag kände verkligen, jag kände den här att fåglarnas kvitter liksom
blandar sig med piskans rapp.
Alltså ja, förstår du vet, ja, min tanke gick direkt till den här scenen i Django med Jamie Foxx där den här tjejen piskar. Alltså det är så smärtsamt och det är ändå, det är ju våran historia. Som alltså vi,
och det
alltså,
är något som har hänt, det är något som mänskligheten har gjort alltså, och jag är inte liksom uppvuxen i USA som min pappa var liksom, eller min mamma för den delen, men min pappa är ju närmare till slaveriets rötter. För mig är det någonting, jag är född i Sverige med massa privilegier och så vidare, jag har kunnat liksom turista lite i det ursprunget, men jag har ändå alltid känt mig liksom, eller inte alltid, men i många år känt mig dragen till, alltså hur kunde det egentligen hända, hur kändes det, jag har velat närma mig det, jag har inte kunnat fatta att så här, shit, mina förfäder, mina släktingar var inblandade i det, i det förtrycket. Och jag menar samtidigt förtrycket av svarta människor och minoriteter överlag fortsätter ju worldwide. Men i USA är det också väldigt, det är öppet, det är väldigt väl liksom dokumenterat tack vare mobiltelefonkameror och alla polismord vi har sett, eller rättare sagt poliser som mördar svarta människor för ingen anledning. Liksom. Det kan man fortfarande inte greppa, att det kan, att det kan hända. Sandra Bland, en kvinna som blev stoppad av polisen för att hon inte blinkade när hon bytte fil. Och ett dygn senare, eller ett dygn senare tror jag det var, så hittas hon död i sin cell. Och de säger, åh, det är självmord. Liksom. Men alla vet.
Exakt.
Alla vet liksom. Så det, ja, så jag ville närma mig den delen av min historia som jag inte var liksom, ja, ja, som jag var separerad med från, för att jag är uppvuxen i Sverige.
Exakt, och det enda du hade som du hade liksom gemensamt förutom att din existens är ju din pappa Madu Boko, va?
Exakt, ja, ja, ja.
Och som är en, alltså det, alltså människorättsaktivist och advokat inom den genren. Och en filmare också, en duktig filmare också, måste jag säga. Wow, vilka löp han har gjort. Jag tittade lite.
Du har kollat research.
Jag jobbar lite så ibland. Jag gör inte alltid research. Det finns här, men jag är imponerad. För att jag ser den konstnärliga ådran helt klart. Och då såklart din mamma Elaine. Det är ju det du har haft, men hur någonstans har du känt att du har, för du berättar ju det i din pjäs, vill jag ju säga. Men dela det lite med oss här i den här podden. Hur den här processen med din far att få igenom.
Ja, alltså att skriva boken. Han har ju alltid varit liksom, men som föräldrar är liksom. Men speciellt han har alltid liksom berättat för mig. Så här är det att vara en svart person. Det är detta du måste göra för att överleva. Tips och råd, varningar. Och liksom sådär, lagt lagen på mig. Detta är det som gäller. Och hans vänner också liksom.
Så du fick höra det sen?
Jag fick höra det sen jag var liten. Och så mycket stories om familjen och vårt ursprung och bla bla bla. Så när jag sen kom på att jag vill skriva den här boken, då blev jag förvånad. För han var ganska så här: nej. Du ska inte skriva om familjens liksom business.
Nej.
Alltså business, men familjens angelägenheter för folk, det här är privata angelägenheter.
Tror att det var den...
Men det ska ju sägas också att jag är rappare och därför har blivit en liksom offentlig person. Ja. Det är inget som, alltså min pappa någonsin har, alltså han är inte en sån person. Så jag fattar det också att han är mer privat, han vill vara low key. Det förknippar han också med överlevnad liksom. You don't go telling your business in the streets liksom. Den typen av bevingade
så att det var, så att det var liksom, snarare den här, låt oss säga inom parentes, stoltheten eller falska stolthet,
värdighet, alltså, I don't know, bara en sån liksom, så gör man inte. Så att det var ganska mycket konflikt oss emellan när jag skrev boken. Samtidigt så kände jag att jag behövde göra det, som sagt, för att närma mig mitt ursprung, som jag har känt mig kanske separerad från, eftersom jag är född och uppvuxen i Sverige liksom.
Och hans, tror att det var för din pappa Madu Boko då, tror att det var för honom också att det var en rädsla att få möta det här igen. Jag menar, jag, det är en sån distans liksom, att bo på andra sidan Atlanten.
Jag tror det är en grej, jag har ju aldrig liksom känt till sann fattigdom. Alltså jag föddes i Sverige, jag har nog aldrig riktigt känt den känslan av att jag vet inte när jag kommer få äta mig mätt igen. Jag vet inte om jag kommer ha tak över huvudet när jag ska sova. Men liksom hela min familj på min pappas sida, de kommer från fattigdomen. Min pappa minns den fattigdomen och han lyckades fly den. Och jag tror när man lyckas ta sig från den så vill man liksom inte se den igen. Du vill inte återvända till det. Du måste glömma det, för din överlevnad är det viktigaste.
Ja.
Och du vet, där finns en klyfta mellan honom och mig. För att jag har ju den här... Jag är född i Sverige. Vadå? Vi kan väl snacka om det och prata om våra känslor och sånt. För honom... Att prata om känslor, det är bara svaghet. Återigen, du överlever inte om du är svag och känslig och så vidare. Medan för mig att prata om hur kändes det, fan, blir du ledsen och sånt. Det är inget som han någonsin har reflekterat över. Utan det är survival is key liksom. Och då måste du måste vara smart, du måste vara observant och sådana saker.
Men vad sa han till slut när boken var färdig, eller när var det, alltså hur ser han alltså, på det idag?
Faktiskt, han var besviken när boken kom ut. Han tyckte liksom att jag hade skrivit om hans, du vet, om det finns passager i boken om när han är sjuk, för han höll på att dö under tiden jag skrev boken. Jag skrev om det tyckte han var oförlåtligt. Jag svek honom liksom. Jag svek jag tror ett band av tillit liksom lite brast för honom. Det var inte förrän han såg föreställningen. Han var där på premiären liksom.
Nyligen alltså.
Ja, när den hade premiär i september, som han, då tror jag han kunde börja liksom lite förlåta mig, för han gillade föreställningen. Den var, du vet, det var musik. Det var lite mer hans egen röst var med i den. Han liksom kände att det var lite mer på den positiva sidan. Medan han tyckte boken kanske var lite för mycket med sjukdom och mörker.
Men han läste boken.
Han säger att han har läst den tre gånger.
Oh, men,
you know. Så jag tror vi, vår relation är bättre för det. Men det var liksom smärtsamt för honom. Liksom.
Mm.
Som det är. Alltså, jag kommer ihåg en gång jag skrev en låt. Jag skrev en låt som heter Fantasi. Som handlar om en kille som jag gick i skolan med.
Mm.
Och han var så här skitcharmig. Alla tyckte om honom.
Mm.
Han var väldigt snäll. Och liksom så tappade vi kontakten efter gymnasiet.
Mm.
Och så fick jag höra från en kompis som jag träffade på gatan att han hade dött i en överdos. Mm. På sin 30-årsdag liksom.
Wow.
Och att han hade legat i sin lägenhet i så 3 dagar utan att någon hade hittat honom. Mm. Jag bara, wow, hur fan kan det hända liksom? Mm. En person i Sverige, i Lund. Mm. Och som också var så poppis, smart, bra person liksom.
Mm.
Så jag skrev en låt om det.
Mm.
Och jag använde inte hans riktiga namn liksom. Och sen så skrev jag låten. Och sen så precis när jag skulle släppa den så insåg jag, shit, jag kanske måste kolla med liksom hans familj, ja, att detta är okej.
Mm.
För att som konstnär, alltså, eller som rappare i varje fall, som är det jag vet någonting om. Jag plockar ju grejer ur verkligheten. Mina vänners liv, mitt eget liv.
Mm.
Ibland hittar man par saker, men oftast är det ju självupplevda grejer.
Mm.
Och när du ska lägga ut det till omvärlden, det är inte alltid det bekvämt för alla andra. Mm. Bara för att det är bekvämt för mig. Liksom.
Mm.
Och man vill inte trampa folk på, liksom, på tårna och sådär. Och med denna boken så var det ju sådär liksom att jag berättar min berättelse, men i min berättelse så ingår även min pappa, min mamma, ja, min syster.
Precis.
Och de kanske inte är bekväma med att sin berättelse kommer ut.
Mm.
Så det blir jävligt intressanta diskussioner.
Och det var lite den frågan som jag, eller i det här då, relationen, hur den har blivit efter med dina nära och kära efter den här boken. Men det har du ju redan svarat på.
Mm.
Men om vi går tillbaka.
Mm.
Way back.
Way back.
Back into time. Så tänker jag så här. Hur växer upp i Lund? Du är mix och allt vad det innebär. Hur bemötes du? Hur var det i skolan till exempel? Hur...
Ja, med skolan första åren tyckte jag inte om så mycket. Jag blev liksom påhoppad i stort sett dagligen på grund av min hudfärg. Av samma gäng snubbar liksom.
Ja.
Slogs mycket. Men kände mig utanför och så vidare.
Mm.
Och sen så från sjuan så liksom, då började jag blomma ut. Jag började skata.
Mm.
Blev skatare. Dedikerade all min tid till det. Samtidigt så upptäckte jag hiphoppen. Så började jag rappa.
Mm.
Då började jag få en egen identitet. Då kände jag att okej, det spelar ingen roll vad personen bredvid mig tycker om mig. Jag kan göra min grej ändå. Medan när man är i lite mer öm ålder. Liksom, i varje fall var det så för mig. Mellan liksom 8, 9, 10, 11. Ja. Man gärna vill passa in. Ja. Man vill hänga på alla och så vidare. Liksom. Det värsta av allt är att jag blev mobbad, men så fort någon annan blev mobbad, då var jag med. Var nästan den mest högljudda mobbaren.
Vilket är liksom en jättenormal grej.
Ja, och det är så sjukt. Jag skäms över det. Liksom. Att det blev liksom att jag blev exakt likadan mot andra som...
Som du själv var med om.
Som jag själv var med om, fast jag visste hur ont det gjorde. Liksom. Det är en jävligt sjuk... Det var en mindfuck att liksom inse det på något sätt.
Har du alltid varit så... För jag upplever ju dig väldigt jovialisk. Alltid så här väldigt... Har du alltid varit det?
Nej, men jag är nog liksom som alla. Så jag har good days and bad days liksom. Ah. Alltså...
Mm.
Jag försöker ha en optimistisk... Mm. Optimistisk utsikt på livet liksom.
Förlåt, jag och man tappade det lite. Jovialisk.
Jaha. Ja.
Vad innebär det?
Word alert.
Jolly. Glad.
Ja, men så muntet.
Okej, då är vi med. Mm.
Det är alltid bra att bryta ner.
Ja, jag måste ju
bryta
ner annars.
Precis. För jag upplever dig alltid som en väldigt positiv kille.
Försöka hålla mig alltid, optimistisk. Liksom.
Alltid när vi har sett så har du alltid varit. Men tjena man, det var länge sedan och sådana grejer. och är du så i ditt skapande också? Är du alltid positiv? Eller liksom, är det en konstig fråga? Kan man fråga så?
Inte alltid positiv, men vem är det?
Vem är det? Precis.
Alltså, som sagt, bra dagar och dåliga dagar. Oftast är ju mycket liksom, jag vet inte. Det är kanske också så här typiskt för denna världsdelen, denna mörka kalla världsdelen liksom, att mycket skapande inspiration hämtas ur så här melankoli, sorg, ensamhet, vemod. Om man tittar på så här, det som är det mesta, i varje fall så här stor svensk musik, det är ofta så här, ja, men ganska vemodigt och lite sorgligt liksom. Så här, och det tror jag överlag är många, ja, men rappare och andra artister hämtar nog låtmaterial från mörkare känslor, svårare känslor, smärtsamma känslor liksom.
Ja, det säljer lättare.
Vad sa du?
Det säljer ju lättare.
Ja, men det kanske, jag tror egentligen det handlar om, jag som rappare vill ju försöka, jag vill försöka vara så real som möjligt. Jag vill försöka säga någonting som betyder så mycket för mig att lyssnaren kommer fatta att detta känns liksom. Eller så vill jag bara liksom rappa och komma med liksom de snyggaste linesen och de fetaste rimmen. Det är en annan grej. Det är bara den tekniska liksom swag-delen av att vara MC så att säga. Men annars vill jag ju försöka, helst vill jag göra bägge delarna. Bara snyggt, lyrisk och liksom flowa fint.
Fulländer på alla sätt.
Exakt, helst vill man vara det. Och någonting som så här känns. Men så att när man ska hitta någonting som verkligen känns, det är oftast liksom lycka en flyktig, lycka en flyktig känsla. När man tänker tillbaka på sitt liv, visst, man kan tänka så här, just det, den gången, den dagen var jag så jävla glad, eller den perioden i mitt liv var jag jävligt lycklig. Men ofta så slår den att det som kommer först och starkast är så här, när man har varit på botten, när man har mått skit, när det har varit liksom, allting har varit motgångar och motvind. Det är en rätt lätt känsla att koppla upp sig mot på något sätt och hämta inspiration. Så i min föreställning så pratar jag mycket om liksom där, min identitetskris. Vad var jag? Var jag svart? Var jag vit? Jag var inte tillräckligt svart för att vara svart, inte tillräckligt vit för att vara vit. Young confused boy liksom. Som inte visste hur han skulle bete sig och gjort massa misstag i livet, men också gjort massa feta grejer och så vidare. Men vad jag inser då, vad jag försöker komma fram till i slutet, att det är just den identitetskrisen som jag har hämtat all inspiration från. Alltså hade jag inte haft den, hade jag varit någon sorts, du vet, zen mode, 100% komplett fulländad person, då hade jag kanske inte blivit rappare. Då hade jag gjort något annat liksom.
Men jag tycker de låtarna som ändå är, yani, de är mörka, alltså inte mörka, men du vet så här, typ som The Bottom Is Not, men det är ändå en glad vibe på den, förstår du? Eller Alla vill till himmelen, förstår du vad jag menar? Så det är ändå en glad vibe på låten.
Men jag försöker kombinera det ibland så här, om det är ett liksom glad musik kan man vara, ha en deppig text. Eller liksom, det är först på senare år som jag faktiskt tillsammans med Chords har börjat liksom bara stanna kvar i lugnet, kunna göra lite mer emotion och låta. Sen tror jag också hela hiphop-universumet har rört sig lite mer mot emotion liksom.
För nu vart det så. I det ögonblicket du sa mode, emotion, så vart du mer. Och jag kände det precis nu, jag vet inte om ni kände det, men jag kände det precis när du sa det, så vart du mycket lugnare. Och jag vill, och jag säger inte att det är fel att det du var innan, men det var ju lite, och nu blev du mycket, mycket lugnare, och det är bra, för det känns ju att du kan stanna i den där zen-moden som du snackar om.
Jag tror jag hade svårare med det som ung liksom.
Precis, det var lite dit jag ville komma, den här långa halvmetern.
Ja. Och så tror jag liksom att kunna möta sig själv, bära sig själv, liksom hantera sig själv, att kunna älska sig själv. Det är inget som, jag vet inte, det har inte varit en självklarhet. Och det har inte alltid varit enkelt, och det tror jag inte det egentligen är för någon. Och så har vi bara olika vägar, olika metoder, olika sätt att dela med att vara du liksom.
Självkänsla.
Självkänsla, exakt. Vad är det? Det var någon som sa, det var faktiskt, det kan ha varit, jag var en bit över 30 som någon bröt ner skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. För jag hade alltid tänkt så här, jag har självförtroende liksom. Du vet, jag kan stå upp och liksom spänna ut mitt bröst och säga bam, jag kan lägga en fet 16, eller jag kan liksom så här, och trott att det var svaret så att säga. Men den här personen bröt ner för mig att du kan ha bra självförtroende, men dålig självkänsla. Och det du egentligen vill ha, alltså det du egentligen är ute efter, det är bra självkänsla. Liksom. För det är mycket den, om man ens person som jag tror jag var länge i livet, ska bygga upp sig på att har bra självförtroende. Mycket av det måste komma utifrån i form av bekräftelse.
Hur var självbilden då?
Ja, men det sitter ju ihop med självkänslan. Liksom. Mm. Jag tror bara ofta i livet att jag sket i att ens titta. Liksom.
Precis. Mm.
Du vet, jag fokuserar på min musik och på hur det såg ut utåt. Mm. Tittade inte så mycket inåt. Liksom. Mm. Men det där kommer i kappen till slut. Liksom. Mm.
Och
ger så en, var det för mig. Liksom.
Och ger en full självinsikt också. För det är det jag hör.
Ja, men det är inte liksom, det är inte utan smärta. Men det är väldigt få grejer i livet som är det. Alltså, livet ska vara både liksom, lycka och smärta. Så att säga. Mm. Men det var en stor grej för mig i varje fall. Mm. När jag fick den, alltså, skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Liksom. Mm. Mm. Och apropå så här, ord. Det är viktigt vad man använder för ord. Det är det jag är inne på lite i föreställningen. Skillnad mellan att se sig själv som halv. Mm. Halv det, halv det, halv det, halv det liksom. Mm. Till att se att jag är dubbel. Eller jag är hela det och hela det liksom. Mm. Istället för halv så är jag både och.
Ja, det där var så himla
så
bra
bara, det, i ord ligger mycket också. För det blir självbilden. Alltså självbilden målas inte så mycket med färger eller foto, utan den målar man i sitt huvud med ord liksom. Mm. På något sätt. Mm. Och därför är orden man beskriver sig själv med, även kanske ord som man använder utåt till någon, men när man pratar med sig själv, när man tänker om sig själv, de orden är viktiga. Mm. Att sätta, vilka ska jag använda? Ska jag liksom, ska tänka positivt om mig själv, eller ska jag gå runt och tänka att jag är en jävla fucking idiot? Liksom. Mm. Och i det, alltså, där finns ju inget, det finns ju inget konstant i det, utan vissa gånger känner jag mig som en komplett idiot, och andra gånger känner jag, nej men Jason, du är på ett bra spår. Liksom. Mm. Du gör bra grejer. Det är liksom det är som vädret. Mm. Det är som känslornas väder på något sätt. Det där kan slå om. Liksom. Men ja.
Du är ju på ett bra spår nu. För att
I try, man.
You're really doing well.
Tack.
Det jag tänker så här. Din karriär, när man ser på den så här. Eller så som jag ser på den. Rätta mig om jag har fel. Så fanns det en tid av nyfikenhet. Alltså det känns som att man hör det i dina låtar. Och sen så den tiden som man kanske ska kalla för stöket eller festivaleran. Där allt så här, The Botten is Nåd, Frun i Trasepan och alla de här låtarna. Och sen samarbetet med dem har du ju haft. Hur länge har ni samarbetat?
Det är 15 år nu.
15 år nu.
Jag och Chords gjorde vår första spelning med Dam 2002. Mm. Och så var jag så här, wow, det här är ju som att liksom, du vet. Jag kommer ihåg när jag spelade typ, inte Check the Rhyme, men en Redman-låt som heter Tonight's the Night.
Yeah. Mm.
Fet låt. Mm. Spela den för dem och bara, kan ni spela detta? De bara började lira den. Jag bara, det var som att ha hela världens skivsamling fast i ett band.
Mm. Ja, ja.
Återskapa alla de här breaksen som man älskar. Så jag blir skitpeppad på, det kändes nytt att köra med ett band. Och sen
det är
så,
lite en annan nivå också.
På helt annan nivå. Ja.
Alltså man tappar ju lite, man tappar ju lite, du vet, när du uppträder och du har liksom, som det var då, från vinylskiva, sen från CD-skiva, sen som det är nu, från MP3, och liksom, där har du ju ett mastrat ljud. Mm. Så ljudet är jämnt hela vägen. Mm. Du kan få boom i en trumma, boom i en bas, liksom. Mm. Det där är lite svårare att få. Trummorna blir aldrig lika köttiga med ett live-trumset som det blir med liksom, du vet, med datorns hjälp.
Ja.
Men i utbyte så får man liksom något som är organiskt och lever. Mm. Ja. Det kan ändra tempo, det kan ändra volym, det kan liksom, det är mer, på något sätt det bygger på människor, att en mängd människor samarbetar och gör samma sak
mer äkta på något sätt.
Jag ska inte säga att det är mer äkta, för att jag menar hiphopens mest äkta är ju liksom two turntables and a mic på ett sätt liksom. Men det är ju också rapparen i fokus liksom. DJ'n fick mycket love i början. Jag vet inte om DJs känner att de fortfarande får mycket love. Graffitimålare fick love. Breakare fick love. Nu är alla de här gamla, liksom, vad ska man säga, pelarna i hiphopen är lite utspridda. Mm. Mm. Sist jag var på ett breakdance jam så kändes det som att, du vet, det kanske har mer gemensamt med kampsport på ett sätt. Liksom. Mm. Det är så här gymnastisk, fysisk grej. Liksom, exakt. Ja. Än vad du har med hiphop, även fast det kommer från samma grej. Medan graffiti, de som jag känner som sysslar med graffiti, tänk, det är som att det skulle vara olagligt att rappa. Du vet, de har sysslat med, deras del av hiphopen är kriminaliserad. Du vet, de måste, de har jag av lagen bara genom att göra sin grej liksom. Så det är en helt annan grej. Och sen så är den här rap och beats, rap och DJ-grejen är lite mer den mainstream-prylen. Mm. Det som är gångbart, funkar på klubbar, på festivaler, på radio liksom.
Så då hade du redan lite kött på benen när du gjorde den här föreställningen, när du gjorde den här teater, den här Umdrop i midnatt föreställningen här. Och för att jag satt och tänkte och pratade, jag och Arash, jag vet inte om det var du och jag som så här, ponerade huruvida du du la upp hela löpet, alltså med musiken. Och det var ju musik som var mycket, det var alltså Billie Holiday, och det var, alltså,
det var lite Sonny Boy Williams, Sonny Boy, lite gammal Williams, blues,
gammal blues,
gammal soul.
Och eget, eller? Ja, eller var det något eget ni hade gjort
det
också?
Det var ju massa egna, alltså de här verserna som jag kickade lite under vägen, det är ju grejer som jag skrivit till till, på det sättet blev det nästan som någon sorts musikalaktig grej.
Ja.
Du vet, som till exempel, jag pratar om min pappa, jag går in på akuten och jag tror att han ska dö. Och sen så ber jag på något sätt en bön om att han inte ska dö. Och sen så rappar jag om till honom.
Genialiskt, liksom, genilöp.
Så att det blev liksom en... Ja. Så att det ska bli någon sorts resa i berättelsen. Och vilket var fett, för det var länge sedan jag skrev verser, men nu till föreställningen så började jag göra det igen. Och rappa är ju sådär, liksom, om man inte skriver, då blir man rostig liksom. Då måste man komma in i det igen, som vilken träning eller som vilken aktivitet som helst.
Och musik, alltså musikerna var ju extraordinary, allihopa som var där.
Ja,
verkligen.
De är grymma, de är fantastiska.
Och det kändes som att nu har ni kört, hur länge har ni kört? Ni körde först i Malmö?
Vi har kört bara först i Stockholm här. Så vi har kört från typ 21 september eller något sånt.
Ja.
Till nu, varje fredag, lördag. Så
till 4 november.
Okay.
Precis. Så det är typ 17-18 spelningar eller något sånt.
Ja, för jag var ju bjuden på premiären. Så jag trodde i min hjärna så trodde jag att ni körde premiären här ett tag. Och sen att ni åkte ner och körde.
Nej, vi ska göra en helg i Malmö på, vad blir det? 16, 17, 18 november.
Ja, och det, ja, coolt. För det känns ju mer, jag sa det till Malmö också. Ju mer ni kör, såklart, vilket är givet, så blir det ju mer och mer.
Det blir ju tajtare liksom.
Tajtare och allting går på automatik. Det är inte den här kolla över axeln, ska du göra, utan man kommer. Och jag tycker att det är verkligen grymt. Det kändes ju verkligen som att man var där. Och att man satt och pratade med Don. Berätta om Don.
Don är tung alltså. Don, han jobbar på, han åkte runt och sålde grejer på torget liksom så här. Bob Marley-flaggor, du vet, rasta pins, hade med så här nitarmband, skärp, alla möjliga så här, jag vet inte, typ som, vad heter den affären vid Sergels torg?
Punkshop. Berätta för våra lyssnare vem Don är.
Ja, alltså, så Don är då en torghandlare, så han gjorde det, och bland annat varje lördag så sålde han sina grejer på Mårtenstorget, som är ett torg i mitten av Lund. Och min farsa var kompis med alla liksom afroamerikanska människor i typ södra Skåne, kändes det som. Du vet, de höll koll på varandra och var någon sorts stor tribe liksom. Som, alla gillade inte varandra, men det var ändå liksom
mode.
Brother, sister, så här. Så Don var en av min farsas polare. Så att jag fick börja jobba för Don typ när jag var 12. Bast. Stod där på torget och hjälpa honom sälja grejer. Och Don, jävligt skön. Så här, kommer från södern i USA. Har ett jävligt skönt sätt att snacka på. Jävligt själfull typ liksom. Så han berättade, och du vet, vi hade lite enklare relation än vad jag och min pappa hade liksom, för att far, son, eller liksom, det finns en viss dynamik där. Min farsa skulle säga till mig vad jag ska göra och vad jag inte får göra och så vidare och så vidare. Medan mellan mig och Don fanns inget sånt. Så han bara delade med sig av sin, liksom, han bara snackade med mig som en, vi var kompisar.
Ja.
Och jag såg upp till honom skitmycket. Och gör det fortfarande liksom. Han ska komma på föreställningen i Malmö den 16, tror jag han kommer.
Wow.
Så det är en gammal vän helt enkelt.
Ja.
En sån, alla behöver vi, vad ska man säga, mentorer, förebilder, folk som inspirerar oss i livet. Jag kan tycka liksom, jag har väl som ung person satt ihop liksom från lite från min pappa, lite från min mamma, lite från så här, folk som Don och så vidare, på en bild av så här, det är så här man ska vara en bra människa på något sätt. Och försökt pussla ihop det. Det finns ju inte en som har svaret liksom. Så han var en sån viktig. Och det var också precis i en ålder när jag började upptäcka, eller började bli stolt över att jag var svart liksom. Att, sådär. och började få den stoltheten och ville utforska det. Mm. Och han gav mig mycket av den vibben. Liksom. Det var en svart person jag fick hänga med och var kompis med som visste jättemycket mer än mig. Och liksom, du vet, fastän han kommer från en helt annan era så kändes han hiphop liksom, för att han var en svart amerikan. Liksom. Ja. Och bara det tyckte jag var...
Det är så sjukt. Fett, jag kände liksom exakt samma känsla. Jag kände verkligen när förmedlingen som du beskrev honom i pjäsen, det var så här, jag var så här, och så var det ju honom man såg en bild på. Jag vet inte om det var han eller om det var så han verkligen såg ut.
Typ fast avtecknad.
Liksom. Ja men precis. Och jag bara shit, det är så här jag upplever honom. Och det är så påtagligt, för att jag pratade med en annan tjejkompis som var på en annan tidigare föreställning för några veckor sedan. Och hon var så här, hon bara, ja men det kändes precis som jag satt där på den här verandan på Södern och liksom wow.
Ja, men jag är glad att ni gillade så mycket.
Det gjorde alltså, du verkligen.
Det är det jag försökt liksom bara förmedla den här berättelsen på något, på det bästa sättet jag kan liksom. Det är det.
Men om vi går tillbaks way back till du har ju hållit på skit länge. Och jag tänker så här, du har släppt mycket. Jag läste lite på Wikipedia om dig och det var så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Saker som inte jag, liksom, jag var väldigt ung då. Men det känns som att du verkligen slog igenom till folket med Alla vill till himlen.
Jag tycker han hade slagit igenom redan innan. Men alltså, Alla vill till himlen spelades på radio.
Det blev någon sorts pop,
år i sträck.
Pop. Men
Och liksom många som vi har pratat om förut, många tror att man liksom började precis när den singeln kom, men du har ju hållit på så länge. Och jag tänkte alltså, tills du blev alltså, folklig bland folket, det tog ett tag. För jag kommer ihåg, du var ändå med på Petters grejer tidigt och så, men då folk hade ändå inte
riktigt koll. Liksom,
MBH koll. Var din första svenska singel, va?
Första svenska singel var MBH.
Och jag tänkte
spelades in. Ja, men den släpptes 2000, tror jag.
Och den såg jag på ZTV, kommer jag ihåg. Det var liksom ZTV-moden då.
Det var en annan era, du vet. Det var do-rags, Mickey och Mo. Och Mo så bara
fashing,
ice-grillade i videon. Liksom.
Blackness All-Star. Hur var det att göra musik med Peps Passion då?
Jo, men det var ju fett. Alltså, bara för att jag tyckte han var en inspirerande textförfattare på svenska. Så att jag började skriva på svenska lyrics. Min första svenska vers som släpptes var
Petter,
och Petter, den rullar bort.
Liksom.
Så att, alltså, massiv respekt till Petter för att han gav mig en chans. Liksom. Mm. Och också inspirerade. Liksom.
För att
jag tror han är glad att du var med på den där.
Ja, fan vad fett. Men vad heter det? Jag liksom, för jag kommer ihåg när första Latin Kings-plattan kom ut. Att jag tyckte liksom att det gjorde inte riktigt det för mig. Jag tyckte fortfarande det var töntigt att rappa på svenska. Jag tyckte man skulle rappa på engelska. Det var det coola. Jag gillade mest att Time Bomb, ADL,
Navigators,
Chano, Navigators, Sons of Soul, såna grejer.
Sons
liksom.
Of Soul,
ja. Robert, alltså.
Robert,
en legend, alltså. Men Men när sjätte sinne, och sen så missade jag av någon anledning så hörde jag inte I skuggan av betongen för några år efter den kom ut. För den var en riktigt fet planta liksom. Men mitt sjätte sinne blev den för mig som jag var så här, uff. Alltså man kan rappa på svenska och det låter ändå alltså fett. Det låter som den hiphopen jag diggar liksom. Så då ja, så fick jag liksom vara med på Petters singel där, droppa en vers. Och sen så började jag då liksom skriva min första låt, MVH. Och sen tog jag det där.
Så texter och sånt har alltid varit...
Och grejen med MVH var tur, för att jag kommer ihåg att Ken hängde med oss till studion en dag. Och skulle skriva, och tror jag började skriva på det beatet. MVH-beatet. Men sen så, den låten blev aldrig klar liksom. Eller han ville inte ha den, han gick vidare liksom. Så då fanns det bitet ledigt. Jag bara bom, så jag hoppar på den liksom.
Ja, så att, fan vad fett. Ja, ja. Så man märker ju att texter och sånt har alltid varit jävligt viktiga för, alltså för dig. Och...
Det var ju det jag, det var ju min, liksom, det var ju mitt bidrag till musiken.
Exakt.
Jag fuckade runt, jag hade en sampler, gjorde lite beats i slutet på 90-talet. Men sen, mina polare gjorde mycket bättre beats än jag. Så att jag koncentrerade mig på att rappa och de gjorde beats. Liksom. Mm,
för jag tänkte, jag och Arjan pratade om bland annat ett brev som jag vill att du ska berätta om också. Också den svenska skammen som när jag hörde bara. Det var den ju ganska ny som jag var så här, wow vad fett. För att, ja, alltså själva storytelling och du vet det så här jävligt på jävligt fett sätt. Men sen vi pratade om ett brev också, men det var ganska många år sedan till.
Göran Persson.
Det var ju som, om inte folk har hört den, det var ett brev som du, liksom en låt som du skrev till Göran Persson.
Exakt.
Och det roliga var att han svarade ju på det. Liksom. Yeah. Yeah. Kan du berätta lite om det du skrev? För att jag tycker att jag lyssnade på den idag och igår och det är så mycket av det du skriver. Och den släpptes 2003. Och den är ju liksom... mycket av de grejerna händer idag, är relevanta idag liksom. Så alltså, berätta lite om det.
Det som var liksom på något sätt startskottet till... Det var ju så att 2003 var samma år som USA hade invaderat Irak. Och så var det liksom... Då var det ganska mycket demonstrationer mot kriget. Och folk hatade George Bush liksom. Det var så här, världen hade förändrats in med 9/11. Det började bli den här liksom konflikten mellan människor, mellan så att säga öst och väst kan vi väl säga, som nu idag verkligen
har blommat ut.
I och med den invasionen av Irak så destabiliseras hela Mellanöstern. De förstör i princip hela den regionen. Och idag ser vi det extremt tydligt. Alltså det är så mycket som händer på grund av det. Så jag tyckte det var weak, kommer jag ihåg, när jag såg på nyheterna att liksom USA eller Sverige inte, jag vet inte, ställde sig upp och sa att det här är inte rätt. Att svenska politiker, på den tiden var Anna Lindh utrikesminister, Göran Persson var statsminister. Så det började med den känslan att jag tyckte att liksom, varför gör inte Göran Persson som Olof Palme? Som Olof Palme motsatte sig liksom Vietnamkriget, för det var också ett omoraliskt krig. Så då fick jag den idén att liksom, jag ska skriva någonting till, jag vill skriva någonting om detta. Så läste jag en bok där en snubbe som heter Michael Moore hade skrivit en bok som heter Stupid White Men. Och där skriver han som ett brev till George Bush. Och jag bara, bam. Det skulle jag kunna göra fast i en rapplåt.
Ja.
Och om vi gör en video till den så kommer säkert, du vet, någon som känner statsministern kommer höra det. Då är det som att jag kan rappa direkt i honom liksom. Ja. Och sen så var det så här, okej, undrar om jag kan få ihop liksom en text. Och så började jag jobba på den. Och så fick jag ihop den, skrev tre verser och sen var jag så här, åh, hur fan ska jag skriva en refräng till detta liksom? Ibland är det, vissa låtar är väldigt svårt att få ihop en bra refräng till. Man har skrivit sina verser och vet fan inte vad man ska göra refrängen på liksom. Ibland gör man bara något bullshit som går mellan verserna. Ibland kommer man på något bra liksom. Men jag fick någon refräng som jag tyckte var okej. Och så spelade vi in den, släppte den. Och så var det precis så. Du vet, det spelades på ZTV. Och statsministern fick höra det. Jag bara, wow.
Det är en liksom, fet grej alltså.
Ja, man kan rappa till makten på något sätt.
Exakt.
Vad tyckte du om hans svar?
Vad sa han egentligen liksom?
Alltså, det var
jag tänker inte sluta hacka på de som röker Hulk.
Ja, det var ju det. Det blev också en sån... det blir också en sån grej att jag sa det en av raderna i låten, men det är många rader i låten.
Precis, var den, det är tre verser.
Ja, exakt. Jag vill sluta tracka folk som röker holk ibland. Ibland, ja. Du vet, för att vi blir ständigt liksom, det var ju ständigt problem med poliserna på grund av weed. De trodde alltid man hade rökt weed. Mm. Ja, jag vet inte hur det är nu för tiden. Och på den tiden rökte jag inte ens weed, men alla mina vänner gjorde. Och jag tyckte, vad fan, låt dem röka weed om de vill.
Ja, precis.
Så jag var tvungen att få in en sån rad. Men det blir ju såklart en grej att han säger till statsministern att folk ska få knarka.
Men känns inte det lite så orättvist att det är det man belyser plötsligt? Mm.
Men det var också en tid när, nu tänker jag i Sverige, alltså, weed är inget, alla röker weed. Alltså. Mm. Ja, medan då var det ändå så här, till och med musikjournalister bara pratade om cannabis.
Typ. Mm. Pappa, det kan inte man,
du vet liksom. För jag gjorde också någon cover på Peter Tosh låt Legalize It. Som heter Legalisera. Mm. Också om den grejen som gjorde på plattan innan. Vissa tyckte det var
för jävligt. Liksom. Också.
Ja, de tyckte det var lite för jävligt också. Men även. Jag tyckte bara så här, Sveriges hållning gentemot så här, alkohol och gentemot weed är liksom, det går inte ihop på något sätt.
Men jag tänker, men du är så politiskt insatt, det är den känslan jag får. Och när du öppnar munnen så säger du verkligen någonting som känns är relevant, men framförallt du tänker till. Alltså det är inte som att du bara säger någonting från höftet. Hur, jag skulle så gärna vilja höra hur det kändes att se din farbror bakom Donald Trump.
Ja, det var...
Va?
Så det är samma dag. Detta är då hösten för typ förra... Ja, men det är förra september.
Ja.
Vet, Donald Trump gjorde sig ett politiskt namn i USA genom att börja heta på Obama när Obama blev vald.
Ja.
Och började påstå att Obama inte var född i USA.
Ja.
Det kallades för The Birther Movement.
Ja.
De som ifrågasatte var Obama var född och bara... Visa oss ditt födelseattest. Visa oss att du är född i USA.
Liksom.
Så det är så här, det är så här, som man säger, politisk dog whistling. Det är liksom ett sätt att vara rasistisk utan att säga något rasistiskt. Liksom. Mm. Och sen fast forward till då förra september, då går Donald Trump ut i en presskonferens och erkänner att Donald Trump, eller att Obama är född i USA. Ja. Och samtidigt på den, när jag ser den presskonferensen,
han är värsta hustlaren den där.
Ja, han är sån jävla hustler alltså. Ja, det får man ge honom. Han är bra på det.
Liksom.
Ett riktigt jävla as.
Avskum.
Ett ärkesvin.
Men vad heter det? Så ser jag precis nätt bakom honom en snubbe i vit keps, jättemörk, och jag bara, fan vad det är likt min farbror Obi.
Det var
jag ringer farsan, jag bara, fan har du sett det här? Han bara, ja, men jag tror han var där liksom. Så jag ringer Obi och bara, farbror, vad är det dig jag sa på tv liksom? Ja, men jag visste att han älskar Trump. Okay. Men inte att det var så långt också att han fick stå så nära
du har
Trump
för
att
honom,
han, och att han vill representera honom med sitt ansikte och allt sådär. Men jo, ja, det var han liksom. Men min farbror, på ett sätt förstår jag, jag både förstår honom och förstår honom inte. Han kommer från, eller han kommer inte från, men han bor i Baltimore. Har bott där i 20 år, tror jag.
Här i Hjälstad.
Det är en väldigt fucked up stad på många sätt. Liksom. Mm. Det, alltså på riktigt, när man är där så ser det ut som The Wire. Alltså du vet, burnt out row houses.
Projects.
Mycket massiv liksom, knarkhandel och liksom, utslagna människor på grund av missbruk.
Mm.
Och en stad som på sätt och vis känns som den håller på att dö. Och du vet, jag kör runt i Baltimore med min farbror och han bara tittar på den här stan. Den har styrts av demokrater alltid liksom. Mm. Och inget blir bättre. Inget blir bättre för svarta människor. Vem ska jag fortsätta? Jag har varit demokrat i 42 år. Ska jag fortsätta tro på dem som aldrig har levererat till min stad? Titta på staden liksom.
Mm.
Någon måste göra någonting annorlunda. Och denna snubben säger åtminstone att han inte är som alla andra.
Mm.
Jag bara, men farbror är galen. Han säger helt sjuka grejer. Han är rasistisk. Lalalala.
Mm.
Vad som hör till är att en del svarta människor, min farbror är en av dem, tycker inte om att det kommer så många, som de säger, mexikaner eller folk från Centralamerika och tar de jobben som en gång i tiden gick till svarta människor.
Okay.
Min farbror har i varje fall den åsikten att vi behöver inte släppa in fler mexikaner i det här landet. Mm. för att de bara kommer och tar alla våra jobb. Och liksom,
det är sjukt också att man bor i ett land så länge så att man själv börjar tänka så. Alltså, förstår vad menar. Ja. Det finns ju här också.
Det finns ju här också, det är det som är grejen. Och jag menar SD och Trump och många så här, SD gillar Trump och liksom sådär. Och Trump hade säkert gillat SD om han ens brydde sig. Liksom, sådär. Så att detta ser vi över hela världen. Ja. Så vi har vår egen version av det. På sätt och vis har vi haft det synligare längre. Liksom. Mm. Ja.
Det är som så invandrare eller som folk som har flytt hit och liksom är emot flyktingar som kommer hit.
De är emot vissa av kanske.
Det är helt sjukt.
Det finns ändå en del som är det. Liksom. Ja. Det är det som är det sjuka.
Exakt.
Som bara, ja, vi var ju vi, men inte de. Alltså, alltså det har man ju hört flera gånger. Liksom,
vi, de och de.
Exakt. Det är helt sjukt. Ja. Men det, alltså, jag tänker att det kanske inte är helt... Alltså, du vill alltid... Alltså att det är lätt för folk att sparka neråt på något sätt. Och om det är någon som är lägre än dig så kan du vara högre upp ändå. Jag vet inte om det är en sån att liksom att få utsatta grupper eller minoriteter att liksom förtrycka varandra är också ett sätt att bibehålla makt.
Absolut, ja, absolut. Och det är därför man ser så här, makthavare som är höger eller vad det nu är, så hämtar de någon som får att se ut att de är allierade. Nu säger jag, nu blir ju parallellen som din farbror Obi. Alltså för Trump blir det värsta triumfen. Det blir liksom så här, look at this guy, I got my guy. Och Jimmy Åkesson har ju någon flöjt någonstans.
Det
finns ett helt gäng. Jag vet en annan, jag ska inte säga ditt namn. Vad heter du förresten? Vad heter han? Från en kille från Solna också som plötsligt bara är så SD jättesuspekt. Så att det är ett gammalt trick. Han har
rätt till sin liksom politiska åsikt.
Absolut.
Men det blir lite så för mig att om din politiska åsikt går emot på något sätt grundläggande, jag vet inte, du vet, mänskliga rättigheter, så då blir det liksom, då måste jag motsätta mig. Så känner jag.
Alltså, det är liksom. Det är tungt sagt.
Men där lägger vi en.
Ni är med oss.
Verkligen, verkligen.
Vi är med er.
Tungt.
Och till, alltså det är skönt tak, det är nice mode. Verkligen, jag gillar moden, jag gillar upplyftningen. Sensationellt. Musiken.
Yes.
Som sagt, just nu håller du på med det här, den här uppsättningen som du har här. Har du fått
alltså
den här?
Alltså det är lite så här, jag känner...
Du fattar vad jag vill fråga, va?
Ja, jag tänker att så här, ni vet mer om vad liksom hiphop är på väg än vad jag gör just nu liksom. Alltså så här, du vet, ända sedan trappen kom och verkligen kom och dominerade.
Trappen fuckar mycket för folk.
jag hatar inte på trappen, no way. Jag kommer inte sitta här och hata på trappen, för det finns mycket som är fett. Men det tog mig tid att fatta riktigt, okej, men den här, så här kan man ju inte rappa. Liksom. Jag var så hårt drillad i en helt annan skola liksom, om hur man skulle rappa.
Det är en vibe.
Ja, men exakt. Och nu kan jag ju mer så här... Alltså jag kan se och det finns fortfarande grejer som jag bara såhär, what? Så första gången jag hörde den här Migos-låten, Versace, jag bara, what the fuck? Och det finns ju fortfarande, alltså du vet, varje gång jag ser Lil Yachty så är jag lite såhär,
vad händer? Ska vi inte prata lite om extra
eller tension? Eller Wack och Flaka när han stod det några år sedan nu liksom. Jag kunde inte fatta det liksom. Och det var första gången jag hade varit med om så här, det här är hiphop, men jag kan inte riktigt förstå det liksom.
Extentation också, har du sett han?
Ja, fast han har ju ändå, där kan jag i varje fall liksom säga att jag kan följa flowet på något sätt. Sen verkar han ju vara en helt sjuk människa.
Liksom. Han jobbar på folks känslor och grejer. Han bara, jag ska lägga av med musiken om inte ni så hörde det var så. Han bara, jag kommer ta bort all min musik från SoundCloud. Så gå in nu snabbt och ladda ner. Han jobbar ju på folks känslor. Han är jättedysfunktionell den här grabben.
Ja, han verkar vara mycket sjuk.
Men tillbaka till så som...
Men så hur som helst. Så att jag väntar fortfarande in liksom sådär... Och så kommer jag ihåg när Abidas släppte sin platta.
In och ut.
In och ut.
Alltså helt sjukt.
Alltså röd, blå, grön. Och då var jag så här, okej, okay, det här
är grejen.
Det var lite som jag hade hört så här, Sveriges Biggie Smalls. Han fattar grejen.
Liksom. Ja, precis.
Och då var jag så här, wait a minute, let me take a... Du vet, det var många då, så här, Dida, Abidas... Jacke, stor.
Mm. Det bara kom.
Alltså MC som riktigt gjorde sin grej liksom. Mm. Så det säger, och Erik Lundin som ja. Kom lite sen, eller som jag liksom som släppte men som sina ändå, grejer lite
som
senare.
Ändå liksom föll tillbaka lite på det traditionella bitet.
Ja, ja. Mm. Sättet att rappa känna. På kanske ja. Också. Ja.
Det känns lite
men
mer.
Men Abidas, alltså där när, du vet.
Mm. Han satt en
ja, Johannes Brahms de ja,
det var för alla liksom.
Vad säger du?
Johannes Brahms, alla de här låtarna.
Ja, det var skivan nummer
jo,
två.
Jo, jag vet, det är skivan som kom sen. Men bara liksom standarden mm. de här.
Den lyssnade jag faktiskt inte lika mycket. Hur är den
andra plattan? Det känns som en fortsättning på första alltså.
Det känns som att han började prata på den första. Sen så nästa är som att han liksom, nu har jag sagt det här jag ska säga.
Men första är det är klassiker alltså.
Absolut.
Och den singeln, vad heter den?
Kvalitet.
Är den råknasen på också?
Exakt.
Men det där, alltså Flippe var ju när man såg videon och han är i Hagalund och så helt plötsligt står man om en kamel på gatan. Och man bara, det är så jävla tungt alltså. Mycket tungt.
Mm.
Men det tog mig också tillbaka till de rötterna av varför jag började digga hiphop från början.
Mm.
Det var liksom någonting så här mystiskt som man inte riktigt fattar men som man gärna ville vara en del av på något sätt. Så var det ju liksom back in the days, varje gång jag hörde Ideell rappa liksom. Man bara, wow. Mm. Tänk att kunna göra vad han gör. Mm.
Kommer du ihåg en grupp som heter Three Pieces of a Puzzle?
Hell yeah. Aaron Fury. Aaron? Alltså, skämtar du? En av Sveriges alltså, absolut i särklass bästa freestyle-rappare.
Alltså, helt klart.
Mm. Dock på engelska. Mm. Jag säger, det är de som liksom kan ta sönder vilken MC som helst. Det är Aaron och Jackie på engelska. Mm.
Jackie
Mapei.
Mm.
Vad heter det? ADL är mycket, men han kan rock the party liksom. Mm. Men så här, lyrically... Aaron kan spotta verser på engelska som man bara freestylar som låter skrivna.
Mm.
Och på svenska såklart Daniel Adams-Ray och
han är
stor.
Stor
är också en sån.
Kvinnliga han är, då? Förutom Jackie?
Förutom Mapei. Alltså på freestyle-tippen. Mm. Uff.
Silvana?
Alltså jag har inte hört Silvana freestyla. Men hon skulle definitivt. Hon gör ju sin grej på skiva liksom.
Men det är skillnad.
Men freestyle alltså. Känns inte samma... Det är inte samma liksom... Jag kan inte freestyla för att rädda mitt liv på svenska. Nej. Så det låter ju som...
Rädda ditt liv.
Det låter som ett barn liksom.
Hur dramatiskt blev
det? Ja, men vissa gånger liksom... jag stod på scen med Daniel Adams Ray. Ni vet, han gjorde den här...
Set på S1.
Exakt, 20 dagar Strandvägen. På Strandvägen 1.
Strandvägen, ja.
Så skulle jag vara med och så var Stor i publiken också. Jag bara, shit. Så Stor kom ju upp och de började freestyla. Så jag skulle såklart haka på freestyle också. Alltså, det är som Division 7 och Allsvenskan. Det går inte. Så jag fick switcha till engelska, då blev det lite bättre. Liksom. Men så att det är stor skillnad på att skriva rhymes och freestyla rhymes.
Mm.
Men jag kan, alltså, det vore fett att höra.
Det är bra att du säger det.
Fler kvinnliga MCs överhuvudtaget.
Mm.
Det kändes som ett tag för kanske 2 år sedan att det var på väg upp många.
Mm.
Sen kändes det som det stannade av lite. Jag vet inte vad jag...
Men det kan vara tvärtom med vissa också som är galna på freestyla. Alltså bara håller på med det. Har svårt att sitta och göra en bra låt.
Ja, eller men så är det nog ofta också. Liksom.
Mm.
Jag tror mer så här om man är på... ortens bästa poet eller alltså man, när man hör revolutionary poetry där är det ju nästan bara tjejer och alltså tjejer. Som spottar tunga dikter liksom
så.
Att det kanske är att tjejer hellre väljer ett annat spår antingen att sjunga eller poesi än att spotta bars liksom. På 90-talet fanns det ju många stora amerikanska kvinnliga rappare. Nu finns det en del men inte lika många känns det som det fanns
just
på 90-talet.
Jag hävdar fortfarande att såhär.
Ja, och Lauryn Hill hävdar jag är en av de bästa rapparna genom tiden. Ja. Liksom.
Det är så synd att man inte fick höra mer av henne, eller mer släpp av henne.
Ja.
Faktiskt. Men jag tycker det är fett att en av de fetaste rapparna vi har i Sverige är en tjej, Mapei, tycker jag verkligen.
Absolut. Hon för mig
alltid har gjort en låt tillsammans.
En kvinnlig ADL på något sätt. Alltså, eller de, rättare sagt, ADL och Mapei är så här, två kompletta, du vet... De är svinbra på att dansa, har en sån musikalitet, de kan sjunga skitbra. Alltså, Jackie sjunger ju skitfett, det vet ju alla. Men har ni hört ADL sjunga?
Nej, faktiskt inte.
Sing, man. Ja, du har hört.
Mm.
Och de kan liksom, de kan underhålla en publik.
Mm.
De kan, du vet, ta en mic och liksom alla kommer vilja kolla på dem. Det är de två jag vet i Sverige som har den... superstar-kvaliteten på bästa sätt. Liksom.
Mm.
Men Mapei, definitivt. Jag längtar efter att höra mer
faktiskt,
musik av henne.
Shout out till Mapei.
Yes,
sure, Mapei. Men någonting som jag tycker att många, om får man säga old school-rappare, har varit bättre på än idag, det är att kunna berätta en historia i sina texter. Och det tycker jag du är lätt topp tre, alltså en av de bästa i Sverige på att göra. För du gör så att man får, nu är det några som kollar in här. Nu är det, vad heter det?
Målar upp en bild.
Ja, precis. Du får det, du, det blir som en film. Alltså, det du pratar om, man får verkligen en bild av det. Och du vet, jag personligen
det känns som den där
det har dött
stilen,
ut lite grann. Jag ska ge stor. Han är också duktig på att berätta en historia.
Och liksom, absolut. Jag men tänker, det går ju lite...
Nej, du kan,
det går ju lite ihop med det man sa där. Att det handlar ju om att vara en bra lyrist, att vara bra på att skriva.
Storyteller. Nas, alltså, vad heter den? New York State of Mind. Liksom. När han bara målar upp så här bilder som man ser sig själv där. Liksom. Ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Alltså, han liksom... Men även Prodigy på något sätt. Även fast Prodigy egentligen bara hotar sina lyssnare med att han ska råna dem och kanske mörda dem och så vidare.
Men man ser det komma.
Ja. Han sticker inte under stolen med det liksom. Det som min kompis Miko sa att Nas, de kommer ju från samma, från Queensbridge Projects. Nas satt i sitt pojkrum och tittade ut genom fönstret på The Thugs ute på Prodigy gården och skrev om det. Och det var Prodigy han skrev om. Liksom. Sådär. Och Prodigy snackade om alla han ranade och gjorde liksom grejer med. Men storytelling-grejen tror jag på ett sätt, som du sa, det har försvunnit lite. Men jag tror det kan komma tillbaka.
Det kan komma tillbaka.
Det är så klassiskt på något sätt.
Gud vad det är klassiskt.
Låtskriva grejer.
Ja,
liksom,
för jag tänker på tal om Sons of Soul, Robert och alla. Kom ihåg den här låten, I wake up in the morning, put the water on my body, brush my teeth.
Så, just
den här storytelling som han berättar liksom. Precis när han säger, just this morning I wake up, put the water on my body, brush my teeth. Och jag kommer ihåg när man hörde det, man bara,
man är där.
Det var verkligen, man var där. Hur han gick upp där i Hägersten och bara borstade sina tänder. Det där är liksom det är en sån förmåga att ha det där. Det är precis som att, som om jag skulle ställa mig upp och kanske berätta en story om mig själv. Och det har ju med att göra hur jag förmedlar det till min, alltså, är du med mig någonstans? Och det är en förmåga som, jag vet inte, är det en förmåga som man lär sig eller är det någonting man har?
Nu frågar jag. Kanske också bara handlar om att våga. Alltså alla har berättelser, alla har en historia, alla har historier liksom. Och sen är det bara att våga berätta dem. Men det är nog kanske ofta att vi förtrycker lite våra egna historier, kanske tror att de inte betyder något eller är värda någonting. Men du kan aldrig egentligen veta vad en berättelse eller en historia är värd förrän någon har hört den. För den kanske gör något med den som hör den. Bara de kan koppla till sitt eget liv. De kan få ut någon sorts visdom eller lärdom eller tröst eller glädje eller sorg av den liksom. Som du inte vet. Du sitter på den och känner att det här är en oviktig berättelse. Så min pappa tyckte det var oviktigt att berätta om fattiga slavars liksom, som plockade bomull. Varför skulle det vara viktigt att berätta deras berättelse? Är inte viktiga. Det viktiga är vi som utbildade oss, vi som lyckades ta oss därifrån liksom. Medan du vet, i det som kanske inte verkar viktigt så kan det finnas, jag vet inte. För mig kändes det som att jag bara, ja, men det är just de fattiga slavarnas berättelser som jag vill komma åt. För det finns något som jag letar efter. Liksom.
Men kom du åt sorgen i det här? Jag vet inte om jag uppfattar alltså, sorgen så sorglig
alltså,
i uppsättningen.
Hur ska jag liksom...
Är du med mig?
Ja. Nej, alltså jag kommer aldrig helt kunna närma mig det liksom, för att jag är inte född och sprungen ur det liksom. Men detta är så nära jag har kunnat komma det liksom. Lite så. Det känns fortfarande ganska overkligt att jag har förfäder som var slavar, men liksom för mig blev det mer så här, okej, idag så är afroamerikaner inte slavar, slaveriet existerar inte längre. Det har inte gjort på 150 år nästan. Eller mer än 150 år. Men man kan se strukturen och hur en liknande struktur, alltså man fattar varför USA är som det är idag. Man fattar varför svarta människor säger Black Lives Matter. Liksom. Så att ur den synpunkten så har det varit liksom, på det sättet har jag kunnat förstå det och känna att det är viktigt. Men på ett personligt plan, bara så här, av intresse för min egen släkts historia, så försökte jag närma mig det så gott jag kunde liksom.
För att precis det du säger, man känner det ändå trots allt i sättet som det förklaras. Även om man inte kan ta på den där sorgen sådär, så känner man det i sättet du förklarar, så som det har påverkat samhället idag. Precis det du säger. Jag kommer ihåg att det var någonting så här med dagens svarta, så som de är i sitt uppförande, och precis som det här med Black Lives Matter, som man kunde dra en parallell till att de var slaver från förut. Och det gav ju en sorg i sig. Det blev så här, jag kommer ihåg att jag tittade på Mahan. Jag var så här, wow, alltså det.
Men jag vill mest säga de grejerna, jag vill också få in i föreställningen liksom så här att de skandinaviska länderna var också inblandade, även på mycket mindre skala och inte alls på samma sätt som USA, England och Frankrike och sådär, Portugal, Spanien, men ändå liksom.
Och Danmark drog det in rakt in.
Ja, had to, man. Ja. Alltså, du vet, bara för att nämna det, det är vad vi kommer från, den del av den här delen av världens historia, fast som det inte pratas om, det måste nämnas. Liksom,
vad har du fått för bemötande av the white crowd? Får jag säga
det,
så?
Ja, det kan du säga. Ja, men det känns som att det har varit bra, liksom. Tycker jag. Jag menar, vi lever i ett land som är så fritt så att jag kan också stå på en scen och säga de här grejerna.
Jag tänkte på det. Liksom, jag tänkte på det.
Var det ett privilegium bara i sig, liksom. Och att folk ens vill komma och palla och komma och lyssna på det. Det är skitfett.
Om vi går tillbaka till när Obama blev president. Hur kände du på det? Alltså, vad kändes det?
Alltså, för mig var det stort att liksom, en person som också har en vit och en svart förälder, precis som jag, liksom, kunde ta sig hela vägen dit. Du vet. Han blev genast liksom, en av mina största förebilder på något sätt. Sen som president, du vet, han släppte massa bomber. Han har liksom
ingen som har släppt så mycket drönare som OB.
Exakt. Och det är vad det innebär att vara amerikansk president.
Allting har sitt pris.
Så att jag har ingen love för det. Liksom. Vad han som president både var tvungen att göra, men också valde att göra. Det är väldigt svårt att älska det. Men att han som person kunde ta sig dit, det tror jag bara var en stor inspiration. Inte bara för mig, jag tror för liksom folk som känner sig utanför över hela världen. Liksom.
För gemene man. Ja.
Alltså,
men sen också hur han var, jag tyckte Obama var fett soft, som han går så här på någon grej och städar den. Han ska städa den, han gör så här till honom.
Jay-Z, eller vad säger jag, Obama var den första hiphop-presidenten. Liksom. Han lyssnar på samma musik som vi lyssnar. Och det är kanske... Det kanske inte kommer hända igen på många år. Men det var ändå fett liksom, när han sitter och snackar om
tror att
han...
Tror inte Kanye kan vinna?
God. Alltså, fast det, Kanye, det är liksom Black Donald Trump. Alltså. Did I just say that? Nej, men du vet, jag vet inte om det hade varit så fett. Alltså Kanye verkar också...
Men jag ber dig, har inte han tappat det lite?
Han har tappat det lite, men samtidigt... Som jag satt och snackade med Cords igår och han bara, fan, jag lyssnar på gamla Kanye-grejer. Fan, vad han har gjort bra musik. Ja, det har han. Men jag förstår bara inte hans... Du vet. Han snör in på kanske fel grejer. Jag vet inte. Men han har gjort en massa fantastisk musik. Utan tvivel. Liksom. Men jag tror inte det skulle vara skitfett om han blev president.
Vem tycker det är fett idag i USA? Tung idag.
Bra rappare i USA... Ja, det är en jävligt bra fråga, Mahan. Vem gillar du?
Jag gillar Kendrick.
Ja, såklart. Kendrick är tung. Kendrick gillar jag väldigt mycket. J. Cole också. Han har inte riktigt liksom så här fångat mig.
Men... Har du lyssnat mixtape-grejerna från början?
Nej, det har jag
kanske
inte gjort.
Du kanske borde göra det.
Gotta go back. Men Kendrick definitivt. Kendrick skulle jag nog säga på något sätt är nummer ett. Liksom.
Och hans live-shower. Eller hans live-framträdanden på BET och Awards.
Jag sa honom live på Münchenbryggeriet. Jag sa honom en gång i Norge också. Det var väldigt...
Men hans, de här på showerna som han gör, alltså, han gör värsta showen.
Vem pratar vi om?
Kendrick live-grejer.
Det var den gången han gick i vatten. Och
exakt,
det var helt,
och eld. Och när han kom ut som så här, slav.
Just det.
Och alla de grejerna jag tycker är skitfeta. Det är ingen rappare som har gjort sådana där live. Kanske Kanye lite grann typ.
Ja.
Om ens det.
Ja, nej, men Kendrick har ju också den Nas-kvaliteten. Att han är så jävla lyrical. Ibland så lyrical så att man måste nästan läsa texterna för att fatta vad han snackar om.
Och då kan man ju sakna den gamla goda tiden. I och för sig, det kan man ju göra med telefon liksom, också.
För han är ju väldigt metaforisk också. Alltså.
Som fan.
Jag förstod inte, vad den låten som kom i somras? Som vi pumpade som fan.
DNA.
DNA.
Du förstår inte.
Nej, men alltså det tog ett tag innan
mycket fet ens musikvideo på den där.
Men det som är man måste prata tripping om det och bryta ner det. Det är det. Exakt, det är ganska grymt. Liksom. Det är som man snackar om det. Bara, vad kan det betyda?
Det är så här på en nivå, sen är det på en annan nivå. Alltså förstår du? Det är liksom
som att du får en liten Rubiks kub liksom.
Exakt, exakt. Bara, okay,
fan, vad är detta,
lyssna på liksom den nästa sommar så kommer du få se. Du bara, bror. Jag,
så jag tror ändå i slutändan hiphop, den här lyrical grejen är ändå den som är den feta för USA. Så är det den. Så jag tror i Sverige också. Alltså, visst, nu är det lite trap och sådär. Men det kommer komma tillbaka 100% tror jag.
Verkligen.
Jag hoppas tryck en,
det. Nemos.
Ja, men Sverige då?
Ja.
Svensk hiphop.
Svensk hiphop skulle jag säga mår väldigt bra liksom. Svensk hiphop. Nu senast lyssnade jag på Jackes nya grejer. Jacke är en rappare som jag gillade. Jag blev inte helt såld på de nya låtarna. Men jag diggar Jacke som rappare. Dida såklart, stor. Silvana, grym, Ison och Fille. Nu var det väl i sig ett tag sen de släppte något, men Grillat och Grön, det är också tunga. Chords såklart, som är en av mina favoritrappare i Sverige. Liksom. Moana är skittung. Cherries grejer, fast hon rappar inte, hon sjunger. Nej.
Men det får man ju ta också.
Det känns hiphop ändå. Erik Lundin såklart. Jag skulle säga nog av alla, alltså Chords är min liksom favorit också för att han kan kicka lika fett på engelska, svenska och sjunger skitbra. Men förutom honom så Erik Lundin skulle jag nog säga nummer ett för mig.
E-boy.
Han är stark. Ja, shit. Och han är ju också, han är ju fierce på engelska också.
Precis.
Untouchable.
Ja. Men en sån rappare som jag längtar efter ska komma tillbaka, det är Mackan.
Mackan, fattar du?
Ja. Han hade också så jävla skönt flow. Jag har gillat Mackan alltså.
Faktiskt.
Och en annan som är så här väldigt släppt on tycker jag är Skiz. Skiz digga.
Stockholmssyndromet va?
Fett alltså. Gjort många roliga låtar. Yeah,
shit, vilken djupdykning i musik.
Tungt.
You know?
Nice, det var skönt att få snacka lite old school, svensk gammal hiphop-scen.
Ta det tillbaka och landa
i det nya. Bara så här från höftet, ska du bo i Stockholm eller bor du i Stockholm nu? Eller
jag bor runt lite, jag är lite i USA, jag är lite här liksom, och så kommer det nog vara tror jag.
Hur länge kommer du köra din teaterföreställning?
Det slutar nu denna helgen, alltså jag vet inte när detta programmet sänds, men 4 november liksom är sista. Så kanske det blir någon till nästa år. Men vi kommer göra en helg i Malmö, så kommer vi göra några helger i Malmö nästa år. Bara för att jag vill liksom möta Malmö-publiken lite mer än bara en helg.
Så att men det är ju förståeligt.
Ja, that's where I'm from. Men, eller, det är Lund, men det är, Lund är också Malmö.
Men när får man, när går du in och i studion då?
Det är det alltså. Det är det.
Nytt album för
det.
Du kommer hinna släppa innan tror jag. Men vad heter det?
Bror, jag kommer hinna släppa innan. Ja, jag typ aldrig rappat.
Det kommer.
Nej, vi är sugna på det. Vi är sugna på det.
Folk väntar.
Innan vi avslutar, jag vill bara säga till alla som lyssnar på Acast, vi finns på YouTube. Och alla som kollar på YouTube, vi finns på Acast. Höger, vänster.
Wow.
Nej, men verkligen. Och på tal om att sluta, Vi slutar i triumf och det känns stort att få ha dig som gäst. Det är liksom en ära.
Tack för att jag fick komma.
Så. Ja, men alltså det var inga konstigheter. Det var ju liksom redan, vi har hållit på, det här är andra säsongen, slutet på andra säsongen. Början på första säsongen så var du uppe på tapeten, men då tänkte vi så här, det är precis som jag sagt förut. Har man när man var liten, man åt en tårta så sparar man så här
jordgubbar till sist.
Så att, du är en halväten ros nu, bror.
Tack, bror.
Sug på den karamellen. Ja, nej, men tack för att du kom. Alltså,
Verkligen. Tack så fan.
Tack för att jag fick komma.
Timbuktu.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.